Välkommen till Skånes taltidning nummer 1 2022 med utgivningsdag onsdag den 5 januari. Solen gick upp 8.35 och ner går den 15.55. På olika platser i Skåne finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker på sitt håll är Martin Holmström. Och det här är innehållet i årets allra första nummer.
Coronaläget, ökad smitta, restriktioner och fortsatt vaccinering.
Synskadad äldre man ska ha tillbaka sin färdtjänst. Förvaltningsdomstolen ger bakläxa till Skånetrafiken som överklagar domen.
Oppositionen i Region Skåne hoppas att synskadade fortsatt ska ges rätt till färdtjänst.
Max 3 passagerare i Malmös färdtjänstbilar och förarna måste genomgå certifiering innan de får köra.
Fortfarande bara hälften i arbete och många ensamma och isolerade bland synskadade under pandemin.
Rätt till färdtjänst och stopp för digitalt utanförskap. SRF Skånes ordförande Maria Torstensson berättar vad hon hoppas på inför det kommande året.
Journalisten och synskadeprofilen Anna Bergholtz bland rösterna när Radio SRF startar om.
Öppnat och stängt med handelsområden och hummus.
Nytt år, ny almanacka. Så här kommer en kalender med taktila bilder till.
Vad visste du om musikern Peps Persson? Det är dags för dragning i jultävlingen.
Guldkassettvinnaren för årets bästa taltidningsreportage 2021 följer därpå.
Evenemangstipsen de bjuder på demokrati, doft och dunka-dunka.
Kalendern kommer med kvinnojubileum, kapten Ynkrygg och komedigigant.
Anslagstavlan innehåller några inbjudningar samt tillfälliga ändringar i busstrafiken. Och sist hittar du redaktionsrutan.
Och vi börjar med coronaläget.
När detta spelas in tisdag morgon 4 januari gäller följande. Covid-smittan ökar i Skåne och omikronvarianten ökar också undan för undan. 29 december rapporterades över 10 000 nya fall i landet, vilket överskrider Folkhälsomyndighetens två gynnsammare scenarion för smittspridning. Vid årsskiftet var 119 personer inlagda på skånska sjukhus med covid-19, 12 på IVA. Bland de som är 70 år och däröver var antalet fall lågt före årsskiftet och ökningen i gruppen var då relativt liten. Vaccinationer bokas fortfarande främst via 1177. På vårdcentralerna runt Skåne varierar det från hundratals lediga tider de närmaste 2 veckorna till 0. Nya vaccinatorer öppnar under andra hälften av januari. Och vaccinering via upphandlade MacPeople, Vaccina och Vaccinova kommer finnas i Malmö, Arlöv, Ängelholm, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Löddeköpinge, Kävlinge, Simrishamn, Ystad, Lund och Trelleborg med bokning via 1177. Den som har svårt att ta sig till dessa orter kan boka tid på vårdcentral. Grundreglerna är att stanna hemma när man är sjuk eller är hushållskontakt till någon som är covid-positiv, att hålla avstånd och undvika trängsel, testa sig vid symptom på luftvägsinfektion och efter utlandsresa. Och de utökade restriktioner som gäller sedan 23 december innebär hemarbete i möjligaste mån, bara sittande sällskap på café och restaurang, bara sittande sällskap på teatrar, konserter och gudstjänster, oavsett vaccinationsbevis. För bland annat handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamhet måste varje person ha ett utrymme på 10 kvadratmeter, så till exempel butiker skyltar åter med antal kunder som släpps in.
Det rapporterade Dodo Parikas.
Skånetrafiken hade inte rätt att dra in färdtjänsten för en synskadad man i nordvästskåne. Det kom förvaltningsrätten i Malmö fram till i en dom i december och förklarar att mannen har rätt till färdtjänst.
Förra året började Skånetrafiken underkänna synskadade personers rätt till färdtjänst. med hänvisning till att rättspraxis ändrats genom domar i andra delar av landet. Det är något vi berättat om tidigare. Då gällde det ett synskadat par från Bromölla. Men först i Skåne att överklaga ett liknande fall var en 84-årig man i Nordvästskåne som haft färdtjänst i många år. När han i våras ansökte om ett förnyat färdtjänsttillstånd blev det nej från Skånetrafiken. Mannen har 1% synskärpa och går med vit käpp. Och han berättar för rätten att han har svårt att ta sig fram på egen hand utanför området där han bor. Han kan inte åka kollektivt på egen hand och utan färdtjänst är han rädd för att bli isolerad. Skånetrafiken menar å sin sida att han visst kan orientera sig i hemkommunen och förflytta sig i sammanhanget långa avstånd. Och det finns inget som styrker att han inte klarar av att åka kollektivt. Bussförare och tågvärdar kan ju alltid hjälpa till. Så någon färdtjänst behövs inte, menar Skånetrafiken. Men det resonemanget underkänner förvaltningsrätten som pekar på att 84-åringen tidigare beviljats färdtjänst och han har inte blivit bättre, skriver domstolen. Tvärtom har han nu också andra besvär. Och sammantaget det som enligt lagen ger rätt till färdtjänst, nämligen varaktiga och väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa kollektivt. Så mannen vann och fick rätt till sin färdtjänst. Men sista ordet är inte sagt. Skånetrafiken har överklagat domen till kammarrätten.
Det rapporterade Mats Sundling.
Skånetrafikens färdtjänst och om synskadade ska ha rätt till den är en fråga som strax innan jul var uppe i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Oppositionspartiet Socialdemokraterna hade startat ett så kallat initiativärende där de föreslog att nämnden skulle se till att synskadade skulle garanteras en fortsatt generös tolkning av behovet av färdtjänst. Andreas Schönström är socialdemokrat och andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Jag kan säga vad jag uppfattar så har initiativärendet bemöts ganska positivt. Problemet är att själva frågan är ju dels inne i en juridisk process. Precis som du har nämnt så finns det en rad olika domar som man kan falla tillbaka på i sin tolkning av färdtjänstreglementet. Det andra problemet är att Region Skåne och Skånetrafiken är utförare åt en rad olika skånska kommuner. Så om vi vill ändra reglementet och vill vi ha en generösare tolkning så måste de skånska kommunerna som har avtal med Region Skåne och Skånetrafiken vara överens med regionen om att man ska göra den här förändringen. Och därför så när vi hade kollektivtrafiknämnden så beslutade man då att man skulle ge förvaltningen i uppdrag att prata med de skånska kommunerna och återkomma då med hur tolkningen är och hur de skånska kommunerna vill göra i fortsättningen. Och det ska man göra då i mars månad.
Hur går det då med synskadades rätt till färdtjänst som de har haft hittills?
Jag hoppas ju att vi får slut på den här som jag kallar för dumsnåla beteendet från både Skånetrafiken och de kommuner som ingår i det här avtalet. Jag tror att alla kan vara överens om att människor som har nedsatt syn många gånger behöver ha tillgång till färdtjänst. I vardagen, i området eller vid bostaden där man har redan en god uppfattning och orienteringsförmåga. Där är det kanske inte så stort behov av färdtjänst. Men så fort man rör sig utanför de här kända områdena så uppstår ju klart ett behov. Och det är inte heller så enkelt att säga att man kan ta bussen till jobb eller tåget till jobb. Därför att skulle bussen eller tåget gå sönder och man behöver någonstans byta på vägen, ja då uppstår direkt ett problem med att orientera sig. Och då tycker jag att vi bör vara väldigt generösa i vår tolkning av färdtjänstreglementet att bevilja färdtjänst. Det är en liten kostnad men en väldigt stor frihet för väldigt många synskadade.
Nu är det ju inte du eller ni socialdemokrater som styr. Ni är ju opposition. Får ni de andra partierna med på det här och kommunerna då?
Ja, vi har goda förhoppningar och jag måste säga att när vi har diskuterat detta politiskt så är ju vad jag uppfattar de flesta överens om att det här är inte rimligt att människor som har haft färdtjänst i kanske både 10, 20 och 30 år mer därtill helt plötsligt förlorar den här friheten som de har haft att kunna leva ett ganska socialt och tillgängligt liv på ett sätt som de annars inte hade kunnat. Så jag hoppas ju att vi inte ska få en politisk strid kring detta utan att vi kan se till att få att människor med nedsatt syn får sina rättigheter tillbaka.
Sa Andreas Schönström, socialdemokrat och andre vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Reporter var Mats Sundling.
Max 3 passagerare får nu åka i färdtjänstbilarna i Malmö och chaufförerna ska genomgå en certifiering innan de får köra. Begränsningen av antalet passagerare kom när coronasmittan drog iväg innan jul. Men ensamåkningen i bilarna som fanns tidigare är inte aktuell utan det är 3 per personbil som gäller. Det säger Lars Hellström som är chef för Malmö stads serviceresor.
Ja, vi har tagit ett sådant beslut med anledning av att smittan ökar i samhället kring covid-19. Så att vi har tagit beslut på att begränsa antal passagerare i personbilar. Från att vi har kunnat ta 4 så tar vi nu 3 passagerare. Så att det är nytt.
Varför just 3 resenärer?
Det hänger samman med att jag som färdtjänstresenär har ju rätt att ta med mig en ledsagare och också en medpassagerare. Och det är för att vi inte ska försöka gränsa för mycket kring den valfriheten. Utan att våra resenärer egentligen tänker lite, behöver jag verkligen ha en ledsagare med mig? Eller jag behöver ha en medresenär när jag ska resa? Då har vi landat i att det är bättre att vi begränsar till 3, så som läget är just nu. Och i grunden så bygger ju det här på att vi har ett väldigt högt resande i färdtjänsten fortfarande. Vilket gör att skulle vi begränsa ytterligare så får vi kapacitetsproblem med att tillhandahålla fordon. Vilket ställer till andra bekymmer. Så det här är en avvägning hela tiden, vilket är bäst för stunden.
Så då kan man i princip ta med sig en vän och en ledsagare och sig själv då i fortsättningen i alla fall.
Ja, det är korrekt. Mm.
Ni har ju haft ensamåkning tidigare av pandemiskäl. Ja. Det skulle inte fungera nu, var du inne på. Vad är skillnaden?
Skillnaden nu är att vi har nästan ett normalt resande. Och vi har ett normalår när det inte rörde pandemi. Och vi behöver ner på en resande volym. Som är hälften ungefär, då kan vi tillhandahålla ensamåkning på det sättet som vi gjorde tidigare. Och det här är ju en avvägning hela tiden. Vad kan vi göra? Vad kan vi inte göra? Skulle vi införa ensamåkning just nu så innebär det att då kommer det också få följdeffekter med att då kommer man att kunna resa på det sättet så som man har gjort. Det kommer bli andra begränsningar i restider när jag kan beställa och sånt där. Vi vill undvika det så som nuläget är.
Sen är ju då pandemiläget föränderligt, tyvärr till det sämre verkar det som med nya restriktioner som kommer från regering och påbud från Folkhälsomyndigheten där. Är ni beredda på att minska antalet passagerare mer eller införa nya regler i färdtjänsten i Malmö?
Ja, det är vi. Vi följer ju detta jättenoga och det kan mycket väl vara så att vi behöver begränsa ytterligare så man kanske bara kan vara 2 i bilen framöver. Men det vet vi ingenting om just nu, men det kan vara så, ja. Mm.
Och i så fall kommer antalet bilar och chaufförer inte att räcka till för allt resande som finns nu då?
Nej, det finns en risk för att det gör man inte. Åtminstone inte där det här resenärerna reser som mest frekvent, morgon, lunch och eftermiddag. Utan då behöver vi sprida ut resandet mycket, mycket mer av dagen.
I den övriga kollektivtrafiken rekommenderas att resenärer ska ha munskydd
Är det något liknande ni har infört
också? Ja, det rekommenderar vi nu också. Att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendation kopplat till den allmänna kollektivtrafiken. Att man även i färdtjänsten i Malmö stad så långt det är möjligt använder munskydd. Det är inget krav, men att man bör använda det. För att man sitter ju ändå lite närmare när man bär en personbil.
Mm. Det kan vara svårt att undvika trängsel, ett annat av påbuden.
Ja, fordonen är ju inte så stora så att man sitter ändå någorlunda nära varandra. Och det är också en balans i det. Och då är ju munskyddet en bra åtgärd som man själv kan göra för att faktiskt kunna resa.
En annan nyhet i färdtjänsten i Malmö är ju att ni inför förarcertifiering för chaufförerna.
Ja, det är jätteroligt att vi kan göra det nu. Och det innebär att det bygger på en självstudie. Det finns en bok som Svensk Kollektivtrafik har tagit fram som man har som ett självstudiematerial. Och det är uppbyggt på tre olika delar. En del som handlar om service och bemötande och funktionshinder. En del handlar om det lokala, alltså de förutsättningar som finns i avtalet med Malmö stad. Och den tredje delen handlar om för de som kör specialfordon och använder utrustningar såsom trappklättrare och bårutrustning. För vad de ska tänka på kring säkerhet bland annat.
Förarcertifiering finns ju hos andra. Skånetrafiken till exempel, där infördes det efter att chaufförer hade gjort bort sig och tafsat på passagerare och gjort, ja, för många chaufförer hade betett sig för illa mot för många passagerare. Finns det liknande problem i Malmö?
Generellt sett så kan man säga att när vi gör kundundersökningar så är vi väldigt nöjda med förarens bemötande. Just nu säger 89% av våra resenärer att förarna gör ett bra jobb. Men då ska man ju betänka att 11% säger ju att förarna inte gör ett bra jobb. Och det indikerar ju på att här finns problematik. Och det kan handla om bemötande, det kan handla om kunskap. Det kan handla om att jag kanske inte alltid använder sunt förnuft när någonting händer. Utan gör något utöver vad man egentligen borde göra. Så att det är klart att visst händer det saker här också. Men förarcertifieringen handlar ju om att förbättra kvaliteten och kunskapen hos förarna helt enkelt och säkra den.
Det sa Lars Hellström som är chef för Malmö stads serviceresor. Han intervjuades av Mats Sundling.
Inlåst, utestängd, arbetslös. Ja, så dysterst sammanfattar Synskadades riksförbund situationen för synskadade efter att ha gått igenom svaren på 2021 års medlemsundersökning som presenterades före jul. De tillfrågade i arbetsför ålder mellan 20 och 64 år. Och precis som tidigare är det bara hälften av dem som har ett arbete. Och i sin tur hälften av dessa har ett heltidsjobb. Pandemin har enligt undersökningen också slagit hårt mot gruppen. Med ensamhet och isolering och större rädsla för att bli smittad än bland befolkningen i övrigt. SRF pekar bland annat på behovet av bättre arbetsinriktad rehabilitering, lagstiftning som är tydlig med synskadades rätt till ledsagning och kraftfulla åtgärder för att minska det digitala utanförskapet för gruppen.
Det nya året ligger orört framför oss, men vilka synskadefrågor kommer att dominera detta år som också är ett valår? Vi ringde upp SRF Skånes ordförande Maria Torstensson, tillika generalsekreterare i European Blind Union och ledamot i Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse. Mycket går i moll enligt henne, men det finns också hopp om påverkansarbete som gör avtryck. Och de viktigaste frågorna, de är flera.
En av de allra viktigaste frågorna, det är ju färdtjänsten just nu faktiskt, som en del tyvärr har fått avslag på. Just färdtjänstfrågan kommer vara en av de viktigare frågorna som vi kommer ha här i hela landet som en valfråga. Sen är ju ledsagningen då enligt LSS att man ska ha rätt till ledsagning. Som det är idag så är det ju ytterst få som får ledsagning. Och många blir av med den som redan har haft den i många år. En annan fråga som naturligtvis är väldigt viktig, det är digitaliseringen. Att den ska vara tillgänglig. Att vi ska ha möjlighet att skaffa oss ett mobilt bank-ID. Att vi ska klara av det. Att vi ska kunna gå in på 1177 exempelvis på ett lätt sätt och boka exempelvis en vaccinationstid som det just nu är aktuellt. Det är sådana saker som vi kommer jobba med på riksplan och på regionalplan i Skåne också naturligtvis.
Nyligen så publicerades en medlemsundersökning där era medlemmar mellan 20 och 64 år i arbetsför ålder hade fått svara på olika frågor. Och där visar den rätt många saker som är dystra. Vad säger du om den undersökningen?
Ja, det stämmer nog tyvärr helt och hållet. Det är verkligen, ja, jag vill inte säga tragiskt, det är faktiskt hemskt till och med. Och det är ju en fråga som vi försöker att jobba med, men det är svårt samtidigt. För att det är ju samhället som måste inse att det är fler som måste hjälpas åt för att det här ska gå vägen, för att vi ska klara oss, även vi synskadade. Ja, det är en väldigt dyster rapport. Det som sticker ut är ju det här med ensamheten, att den har blivit större och värre. Den ofrivilliga ensamheten ska man väl säga. Och som det har varit nu under de här coronaåren och som fortfarande är, det är ju att man inte vågar, eller så kanske man inte ens har möjlighet att få gå ut. Och har man då dessutom inte ledsagning så kanske man inte heller kan gå ut. Utan man är förvisad att vara kvar hemma.
Men många dystra besked. Finns det någonting som är mer positivt i den här medlemsundersökningen till exempel? Där man ser att ja, men här har det faktiskt hänt någonting.
Ja, i just medlemsundersökningen har jag inte den precis framför mig just nu. Men däremot så tror jag att vi har varit mer öppna. Vi försöker få mer uppmärksamhet i media, sociala media och vanliga media, för att informera om den här situationen som vi finns i. Jag tror att väldigt många människor tror och tar för givet att blir man blind eller gravt synskadad så får man nog hjälp av samhället. Men så är det ju tyvärr inte per automatik, utan man får verkligen kämpa för att få hjälp om man ens får någon. Men som sagt var, jag tror att det är positivt att vi har gått ut så pass mycket nu och att vi har visat att så här ser situationen ut för oss. Och jag tror och hoppas att folk vaknar till. Jag tycker att det känns redan som att människor överhuvudtaget runt omkring oss har blivit vänligare och mer hjälpsamma i och med den här pandemikrisen. Och det känns som att folk har förstått att en liten hand, en liten hjälp kan ge mycket för en annan människa.
Sen sitter du ju med också som generalsekreterare där du ganska nyligen valdes in i European Blind Union, EBU. Och är det här frågor som du känner igen där också ifrån andra länder? Har man problem med färdtjänst och liknande?
Just färdtjänst är ju en fråga som är väldigt svensk. För det är ju ytterst få, om ens några andra länder, som har färdtjänst på det sättet som vi har. Man kanske har hjälp med att få lite billigare taxiresor eller att man åker gratis på tåg och buss och så vidare. Eller få bidrag för att köpa en bil till familjen. Det är lite olika i olika länder, men just färdtjänst tror jag vi är ganska ensamma om. Så att just den frågan är ju inte så aktuell i andra länder. Det är många som är avundsjuka på oss för att vi har den här färdtjänsten och det är en fantastisk sak. Men i övrigt så är det ju mer eller mindre samma frågor med digitalisering, webbtillgänglighet. Tillgänglighet överhuvudtaget är väl det största som man jobbar med egentligen med synskadefrågorna inom Europa.
Men de här frågorna som du sa var de viktiga för 2022 med färdtjänst, ledsagning och digitaliseringen. Mm. Hur ser du på möjligheten att ni kan göra någonting där? Att ni kan ändra på utvecklingen?
Ja, färdtjänsten tror och hoppas jag verkligen att vi kan ändra på. Vi måste få ett förtydligande av lagen till att börja med. Redan som det är idag så har vi haft 3 stycken fall som vi vet i Skåne med färdtjänsten som har blivit indragen. Av dem så är det en som har varit i förvaltningsrätten och fått rätt där. Alltså fått tillbaka färdtjänsten. Så att vi hoppas och tror att färdtjänsten är någonting som vi har belyst på rätt sätt. Så att man förstår att det här är någonting som är fel. I annat fall så är det så att vi måste få en lagändring. Och det måste jag tro att vi kommer att få. För det är bland det viktigaste vi har att jobba med. Digitalisering, det är helt övertygad om att det är någonting som vi kommer att få mer tillgängligt. Tillgängligheten är en sak, men sen är ju utbildningen på digitala hjälpmedel, om man säger som telefoner och datorer och så vidare. Det är någonting som vi behöver få bättre. Och det är ju en sån sak som vi verkligen jobbar jättehårt med. Och som vi tror att vi kommer nå resultat med också.
Vad är det som får dig att tro att ni kommer att få resultat där?
Därför att det är en fråga som berör många. Och det är inte bara synskadade som behöver den här utbildningen. Det är väldigt många äldre och det är andra funktionsnedsatta som har andra problem som också behöver mer utbildning. Så det är en ganska bred fråga. Det är många som står utanför idag.
Och sen är det ju valår i år. Vad hoppas du på ska bli frågor som man då tar upp där?
Jag tror att en stor fråga kommer bli tillgänglighet när det gäller digitalisering. Det är jag ganska säker på, för att det är många som det har varit väldigt aktuellt för nu under pandemin, att man inte kan göra saker som alla andra. Jag var på en syntolkad dansföreställning häromdagen i Malmö och där var det 4 stycken som inte kunde få komma dit överhuvudtaget. Därför de hade inte mobilt bank-ID helt enkelt. De klarade inte av det. Så att de kunde inte få sitt vaccinationspass. Och det är ju ganska talande, så de kunde inte komma in på teatern en gång. Det är i och för sig en liten sak i stora hela, men det är rätt så beskrivande.
Vad blir de viktigaste frågorna inom EBU kommande året?
Till att börja med så är det väldigt många aktuella ämnen som kommer upp. Så att många saker vet man inte överhuvudtaget vad man kommer jobba med. Men samtidigt så är det så att man gör undersökningar hela tiden från vårt kontor ute i alla EBU-länderna. Där man undersöker och ser hur står det till med tillgängligheten på bussar, utrop i bussar exempelvis. Eller som det har varit nu med tillgängliga val, att man ska kunna göra val utan att röja sin person. Och det är en sån sak då kommer bli en av frågorna, och det är tillgängliga val. Arbetsmarknaden kommer naturligtvis också vara en fråga som man pratar om. Och man pratar också om självkörande bilar. Hur det kommer fungera för synskador och för om man går med ledarhund och så vidare. Så att det är väldigt många saker som man undersöker hur det fungerar i de olika länderna och jämför. Och sen så ser man vilka frågor det är som man vill arbeta med.
Det sa SRF Skånes ordförande Maria Torstensson som intervjuades av Åsa Kjellman Erisi.
Radio SRF som legat nere sedan i november, då producenten Joakim Kohlman lämnade sin tjänst, har åter börjat sändas under namnet SRF-podden. Det är den välkända synskadeprofilen och journalisten Anna Bergholtz och redaktören för SRFs medlemstidning SRF Perspektiv, Monica Valdén, som tagit över. Podden kan lyssnas på i appen Podcaster och via hemsidan srf.se. Punkt nu.
Öppnat och stängt. I Lund har biblioteket på Spårsnögatan 66 i Nebbelöv numera mer öppet mellan 7 och 22 alla dagar för den som är minst 18 år och har registrerat sig. Biblioteket nås på telefon 046 359 61 80. I Malmö har sushi-kedjan Sushido stängt sin restaurang på Malmö Live. I lokalen flyttar hummus-restaurangen Two Forks in efter att de vid årsskiftet lämnade sin lokal på Möllevången. I Landskrona har andrahandsbutiken Öppna hjärtat öppnat på Gubbhögsgatan 1. Tidigare höll de till på Rattgatan. I Kristianstad har restaurang Karlssons taverna stängt efter 40 år på Ringvägen 22. På handelsområdet i Härlöv har Biltema efter att ha byggt ut rejält invigt sitt hittills största varuhus. På Körröds handelsområde i Höganäs har byggvaruhuskedjan Byggmax öppnat. Sen öppnar Jem och Fix 24 februari, Dollarstore dagen därpå samt Jysk den sista mars. I Hässleholm har matvaru- och köksbutiken Luckan på 3 avenyn 7 slagit igen. Istället öppnar de den 19 januari en storbutik av saluhallstyp kallad Färskvaruhallen intill Coop och Rusta på Österås handelsplats. Adress Hövdingagatan 31.
Vad har skidesset Ingmar Stenmarks mössa, Fatmir Sermetis sportgoalboll och en häst i en ungdomsbok gemensamt? Jo, alla är med i 2022 års taktila väggalmanacka från MTM, som förutom bilder att läsa av med fingrarna även innehåller lästips på böcker i punktskrift. Och precis innan Louise Hemmingsen i Helsingborg gick i pension i höstas så la hon sista handen vid årets almanacka. Och här berättar hon vad dess tema är.
Det blev fritidsaktiviteter. Efter många om och men och diskussioner fram och tillbaka så hittar vi litteratur kring olika fritidsaktiviteter.
För det är så det är upplagt. Det är inte bara bilder och veckodagar och nummer, utan det är också boktips.
Ja, varje månad så illustrerar månadsbilden någonting ifrån boktipset. Så om man säger då som januari månad, skidåkning.
Och där har vi någonting som är väldigt välbekant för min generation, född 56, Ingmar Stenmarks mössa.
Den var ju en central roll i det här boktipset som handlar då om Ingmar Stenmarks framgång och möda och besvär.
Men själva detta att ta fram den taktila bilden, hur går det till?
Det börjar med att man får läsa boken och se vad som är centralt. Och sen tar man fram idéer och de idéerna vidarebefordrar jag till en formgivare. Sen bollar man olika förslag på hur kan bilden se ut. Vad det ska finnas för hjälptext och vilka färger som ska ingå och så.
Och i det här fallet så är det de klassiska björnarna på hans mössa mot en färgad bakgrund i rött och så ett taggigt grenmönster och ett blommönster. Och det är tre färger, det är rött och blått och vitt.
Det var ju de färgerna som Stenmark hade på sin hemmastickade mössa.
Vi bläddrar vidare här, februari. Snökristaller, vad blir det för böcker till det?
Det var en bok som vänder sig till barn. Där är ju 12 månadsbilder och 4 av dessa ska vara till yngre läsare.
Vi har ju en med skånsk anknytning här. Goalball, ögonbindel och boll taktilt. Vem handlar det här om?
Det handlar om Fatmir Sermeti som tappade synen i tonåren totalt. Men genom bland annat bollsporten goalball lyckats, ja, han är till och med världsmästare.
Har han själv varit inblandad i den här junibilden och texten?
Boktipset är hans egen bok, hur han klarar sig ut ur mörkret så att säga.
Men han har inte varit inblandad i hur man framställer bollen och ögonbinden här i blått mot ljusgrön botten?
Nej, utan det är ju min och formgivarens diskussion fram och tillbaks utifrån vi vet hur sakerna ser ut och att det ska vara kontrastrikt för att även om den som har lite synrester ska ju kunna använda och ha glädje utav den här almanackan.
Sen är det samma upplägg med simning, badmössa, simglasögon och badsko. Har vi en synskadad idrottare till den också?
Nej, det är en liten feel good roman.
Oj, här kommer en häst med dessutom en liten anatomisk beskrivning. Hovar, svans, man, öra, mule i punktskrift och svart skrift.
Ja, det är en bok som också vänder sig till den yngre skaran om hästen som är tuffast och vackrast och bäst i stallet. Vi har i maj månad en liten deckare utav Karin Hjulström där huvudpersonerna tar över ett gammalt trädgårdsmästeri. På bilden så är det faktiskt kryddväxter.
Men inte recept på en giftblandning?
Absolut inte. De här boktipsen som ges ska ju finnas på punktskrift och lånas på Legimus. Finns inte boken så får man ju sätta igång den så att den finns till utgivningen av almanackan på punktskrift. Det är en lång resa att tillverka de här almanackorna. Man börjar redan i januari på följande år. Och sen så är det inte klart från bort mot augusti, september.
Varför tar det sån tid?
Böcker ska läsas, bilder ska skapas, tryck ska korrekturläsas och alla datumbladen ska man skapa och korrekturläsa. Det får ta sin lilla tid.
Att bli användare av eller läsare av en kalender som denna så att man kan tolka de här bilderna, vad krävs?
Det krävs en hel del träning därför att avläsa en bild som man inte har koll på från början. Det är ungefär som att lära sig ett helt nytt språk och vi är olika duktiga på detta. Men med vägledning, verbal eller med att man känner gemensamt taktilt samtidigt så kan det underlätta och gå fortare och lära sig.
Har du själv varit i den utlärande situationen?
Det har jag. På min tid när jag arbetade på syncentralerna här.
Fanns det de som kastade ifrån sig det första och sa det här klarar jag inte?
Jag har alla på hela skalan. De som totalt vägrar och som blev jätteduktiga.
Hur är det med upplärning och introduktion in i att tolka bilder? Alltså, hur stora är kunskaperna?
Jag tycker att det är lite svagt med den kunskapen ute. Den erfarenheten jag har det är ju att inte bara syncentralerna utan även skolan har ett ansvar i detta att lära ut hur man tolkar punktskrift och hur man tolkar bilder och grafer och allt så här. Och det är inte alltid man lägger största tiden på det, för det kräver mycket tid att lära sig.
Det menade Louise Hemmingsen som i 3 år var med och tog fram taktila väggalmanackor på MTM. Hennes efterträdare Katinka Grunditz säger så här om det också kan sägas ligga i myndighetens uppdrag att se till att fler synskadade också lär sig läsa taktila bilder.
Utbildningsuppdraget ingår inte riktigt i MTMs uppdrag i den bemärkelsen. Men däremot att skapa kännedom om att de här produkterna finns för de som kan ha glädje av det, där har vi en viktig roll. Vi hoppas att det ska komma allt fler till kännedom att den här almanackan finns.
Det sa Katinka Grunditz vid MTM. Och hon har alltså tagit över ansvaret för taktila kalendrar från Louise Hemmingsen. Och vi ska tillägga att MTM inte säljer de här kalendrarna, utan det gör Iris Hjälpmedel. Reporter var Dodo Parikas.
Vad visste du om Peps Persson? Årets jultävling hade den skånske blues- och reggae-mannen som tema och det är dags att gå igenom de rätta svaren.
Det här var låten Sicket elände, där Peps Persson sjunger om att kräftarna har försvunnit från Tjörnarpssjön. Och visst var det Tjörnarp som Peps växte upp i, alltså ett kryss i fråga 1. Peps tog sig först smeknamnet Poppe, men eftersom en viss Nils Poppe lagt beslag på det namnet så bytte han till Peps. I fråga 2 sökte vi hans egentliga förnamn och rätt svar, det är Per Åke, en tvåa i fråga 2. 1972 åkte Peps till Amerika för att spela in en bluesskiva. Skivan hette The Week Peps Came to Chicago, vilket ger en tvåa även i fråga 3. Peps gjorde flera svenska versioner av utländska låtar. Bland annat Min trollmoj funkar, som är en cover på bluesklassiken Got My Mojo Working från 1957. Och det här, det var blueslegenden Muddy Waters som gjorde Got My Mojo Working, en etta i fråga 4. I femte frågan sökte vi en engelsk matematiker som sägs ha fått ett äpple i huvudet en gång och gav ut ett av historiens mest betydelsefulla verk, Naturfilosofins matematiska principer år 1687. Och det var ju Isaac Newton vi sökte, vilket ger ett kryss i fråga 5. I sjätte frågan hörde vi en skånsk kultklassiker. Och den här skivan, producerad och mixad av Peps, spelades in live 1977 vid Värnhem i Malmö. Artisten, som tyvärr gick bort redan 1985, hette egentligen Carl Göran Ljunggren och föddes i Arlöv. Som artist kallade han sig Carl P. Dahl, alltså en tvåa i fråga 6. Och sen blir det en barnvisa. Och här sökte vi textförfattaren. Och det var inte Elsa Beskow och inte Olle Adolfsson utan Alice Tegner. Ett kryss i fråga 7. I åttonde frågan sökte vi en folkkär komiker som ofta använde sig av olika dialekter. Och vi hörde honom härma speedwayföraren Tony Rickardsson.
När jag snurrar runt på, i 120 km i timman, 60 hit om dagen, upp klockan 3 på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England. 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bägge armarna, färjan över, ny tävling, Polen och Bajamaja i Krakow.
Och detta, det är Robert Gustafsson och det ger en etta i fråga 8. Under senare delen av livet bodde Peps i Vittsjö i norra Skåne. Vittsjö som inte är känt för att man hittat guld här. Och inte heller står skulpturen Skanisaurus här, den står ju i Bromölla. Däremot ansågs luften vara ovanligt bra här, vilket gjorde att Vittsjö blev en kurort av rang. Med massor av vilohem dit folk åkte för att vila upp sig och njuta av den fina luften. Rätt svar i fråga 9 är alltså kryss. Och då återstår bara fråga 10, där vi hörde låten Bejdevisa med Pelle Perssons kapell. Och i fråga 10 undrade vi hur många kvadratmeter ett tunnland är. Och rätt svar är cirka 5000 kvadratmeter. Ett kryss igen. Och det heter ett tunnland för att det var ungefär så stor yta som en tunna med utsäde räckte till. Och det ger oss följande rätta rad. Kryss 2, 2. 1, kryss 2. Kryss 1, kryss. Och 1, kryss. Och då har det blivit dags att utse en lycklig vinnare av första pris, alltså den stora äran plus en ljudbok eller musik-CD i normalprisklassen. Och eftersom det var flera som hade lyckats pricka in alla rätt, så låter vi fru Fortuna avgöra genom lottdragning. Jag lägger ner alla lapparna med rätt svar i den gyllene pokalen. Så ska vi dra första pris och den stora äran går till Lars Eisner i Lund. Stort grattis! Vi utlovar ju fler priser och nu drar vi bland alla som har skickat in oavsett antal rätt. Andra pris, som också är en ljudbok eller musik-CD, går till Lennart Järmundsson, Helsingborg. Grattis! Och vi passar på att lotta ut en t-shirt eller mugg med vår fina logotyp på, som vi också drar bland alla som skickat in. Den går till Rolf och Kristin Berglund i Malmö. Grattis!
Och det var 10 frågor och svar signerade tävlingsredaktör Martin Holmström. Tack till alla som skickat in svar och grattis igen till vinnarna.
Så är det dags för en tradition så här vid årsskiftet. Vinnaren av guldkassetten för årets, alltså 2021 års, bästa taltidningsreportage som delas ut av taltidningsproducenternas förening TTF. Reportaget Han träffar ju bollen varje gång är gjort av Skånes taltidningsreporter Dodo Parikas och spelades in på Kullaberg och Mölle golfklubbs bana, där vi strax möter den dövblinde golfaren Torbjörn Svensson. Här står han vid utslagsplatsen tillsammans med tränaren Johanna Pyk Järgard och dövblindtolken Josefin Engström.
Ja, okej. Bara känna.
Märker du att du har lätt att trilla baklänges?
Det är lätt att trilla baklänges, ja precis.
Jag ska ge dig en känsla nu. Nu ska vi ställa oss bredvid mattan lite grann. Med hälarna på mattan. Så bara för att känna hur det ska kännas lite i fötterna.
Okej, okay, yeah, ja. Okej, okay, okej.
Okay. Om du kommer här.
Så.
Lite längre fram. Så. Perfekt, där ja. Känns det lite hur det känns i fötterna där? Ja, det lite mer vitt framåt.
Lite mer, det känns som skidor.
Ja, lite så. Som man, lite som när man slöker i skidor.
Okej, okay, okej. Okay. Så lite samma där. Ja, okay,
du hittar liksom den balansen.
Ja. Nu ska vi se. Super.
Ja, alltså, jag har ju tyckt att det går jättebra. Och sen så nu så kommer jag se Torbjörn och inser att, ja, bra går det, men inte om man jämför.
Det här är SRF Skånes ordförande Maria Torstensson.
Jag hör att han träffar varenda jäkla boll, medan jag inte kanske gör det hela tiden.
Så då är det bäst att spela utan Torbjörn i närheten?
Nej då, man spelar ju bara mot sig själv. Och det som är fördelen med golf är att alla kan spela tillsammans med varandra. Det finns så många olika modeller på golfspel, så att det är jätteroligt.
Bra. Mycket bättre.
Den var bättre.
Ja. Ja. Det känns som att du är på rätt väg.
Ja, men skönt. Vad skönt.
Hur ska vi göra nu, tycker du?
Hur var det att börja första gången? Hur gick det då?
Det var skitkul. Det var så jävla kul. Det var, faktum var att det var SRF som anordnade det här förra året, nämligen en prova på tillfälle. Och jag kunde inte låta bli, så att jag tog mig hit där, och det var första gången någonsin. Och jag fick en äldre kvinna från Stockholm som nog var väldigt förvirrad av att jag pratade men inte hörde och såg. Men det gick hur bra som helst. Och när jag då insåg att jag kan faktiskt träffa den här bollen, jag kan alltså få iväg den härifrån, då blev jag så taggen. Och då kände jag liksom att det här vill jag verkligen försöka lära mig och kunna. Förr i tiden så tyckte jag att golf var jättefjantigt och förstod inte alls syftet med det. Och nu här liksom 10-20 år senare så står jag här själv och ska slå ut och liksom...
Faktiskt av en slump så har det blivit så att de som spelar på Hyljekroken i Malmö, de ser dåligt allihopa såklart, men de kan se bollen de flesta av dem. De flesta av dem behöver inte någon ledsagare. Medan vi i Degeberga har problemet att vi är blinda och inte ser bollen, de flesta av oss där. Så vi måste ha ledsagare som ställer in oss och vinklar klubban så att bollen går åt rätt håll. För det är ju omöjligt annars att se. Och här då i Mölle så har det blivit så att Torbjörn spelar och han är då dövblind. Så vi har ju verkligen tre helt olika grupper som spelar. Och det är fantastiskt hur stor skillnad det är på det, för det är det verkligen också.
En dövblind tolk är hela tiden in till Torbjörn Svensson och översätter. Ibland är hennes händer på hans rygg och markerar till exempel hur bollen rullar på greenen. Eller så tecknar hon i hans hand och visar klubbans riktning genom att röra den tillsammans med honom. Men när Torbjörn slår, så slår han ensam.
Där va? Super. I lagom riktning. Och då tittar du på klubbans, alltså bladet, tittar du på där, så ser du vilket håll som är, vad som blir rakt ungefär.
Ja, tolken uppfattar det som att det är ganska bra.
Då ska vi se, lite ner så. Där fick man en tuva.
Ja, det ser lite för lång baksving.
Okej, bra. Okej, så ska vi se.
Ja, lägga den där.
Där var den. Och den ber jag då tolken då att... att titta efter flaggan och linjen till den. Och sen så ställer jag mig in efter den helt enkelt.
Helt rätt.
Fan vad gött. Jaha.
Han har ett otroligt bra system för att kommunicera med sina tolkar. Så han hittar system för att allting ska funka. Som när han ställer in sig så har han liksom hittat ett system för att komma rätt i bollen. Och på många ställen så gör han det. Så att,
hur är det att träna med blinda?
Det är jätteroligt. Alltså, jag har ju aldrig gjort det tidigare, utan första gången var ju förra året. Och då började jag kolla igenom lite och se om det fanns någonting om man kunde hämta någonstans. Jag gick ut på lite sidor. Det finns ju lite mer blindgolf utomlands än vad det finns i Sverige. Så jag tittade lite på det och sen så... Man måste ju nästan tänka som en blind för att förklara. Så att jag försökte blunda och slå och försöka känna och så vidare. Så det är en utmaning, men det är väldigt, väldigt roligt. Och framförallt med en sån elev. Som är så positiv och duktig.
Men nu är det bara honom du har jobbat
med? Ja, det var ju bara han som fastnade här uppe i Kullabygden. Jag har bara Tobbe här.
Om du tittar på hur du jobbar, vad skiljer det att lära en dövblind person och en seende och hörande person, förutom att det går genom tolk?
Ja, alltså inlärning är ju både se, höra och känna. Och jag kan ju inte visa... på ett visuellt sätt, utan jag måste ju beskriva vad jag visar. Han hör ju själv inte om det blir en topp eller en duff, utan det känner han ju i händerna istället. Men en som hör kan ju höra liksom att det känns orent eller rent i träffen. Så man får liksom ta bort lite, men så får man ju skapa de här sinnena fast på ett annat sätt.
Har ni kul?
Jättekul. Alltså jag tycker det är så roligt.
Nu vet jag var bollen ligger för att Johanna har varit så snäll och placerat den redan på. Och då så hittar jag rätt ställning, och när jag då har hittat rätt linje där så ställer jag mig an och så backar jag klubban lite och sen så svingar jag för att slå.
Och vad är det som gör att du faktiskt träffar?
Muskelminne, utan tvekan. Det är muskelminnet som gäller detta här. Vi har ju liksom jobbat med att träffa och till slut att sitta. Det är ju precis som när jag paddlade innan ju. Jag ser ju inte vad jag sätter i paddlen i vattnet. Men jag har en teknik som sitter i kroppen var och hur jag ska paddla, som att jag boxar en person framför mig. Och det är precis samma princip här som jag använder. Det jag har den stora utmaningen med detta är när bollen är ute på på plan eller ute på fairway och den kanske ligger lite högre gräset eller lite lägre gräset, då har jag inte riktigt samma koll på var den ligger i gräset som den här mattan som vi står på som är väldigt förlåtande. Och då kan det bli att jag träffar mitt på bollen eller lite för mycket under eller duffar och träffar liksom en grästuva innan så att säga. Sen är det bara att öva och balansen är ju som alltid en utmaning när man har dövblindhet. Det är helsike att liksom stå kvar utan att trilla. Men när man väl får till det där så funkar det väldigt bra.
Får jag säga någonting också som gör att du träffar den så bra? Det är ju att du håller rätt i klubban.
Precis.
Och i och med att du har ett väldigt bra grepp så blir det mycket lättare att utföra rörelsen.
Precis, så det här har ju alla golfare. Och Johanna, min tränare här, hon sa ju också att hon brukar ibland blunda nämligen när hon ska slå ut. Just för att det sitter i kroppen hur man ska slå. Så egentligen behöver man inte se när man ska liksom slå ut bollen så att säga. Det är så när man ska hitta den som den fördel och se den. Men det har jag ju ledsagare och sånt i så fall ju som löser åt mig och caddy. Så. Och det är ju så många fördomar just om den biten vad man kan och inte kan om man inte ser. Så jag tror det enda egentligen som egentligen skiljer sen är ju att jag har caddyn letar bollen åt mig och riktar in mig och att jag tar lite längre tid än vanlig golfspelare gör.
Det är inte störande att han är så duktig.
Nej, verkligen inte. Det är så stimulerande att se att han klarar av det här. Då tänker man så här, kan han det så ska banne mig också fixa det här.
När jag ser Torbjörn eller hör hur han träffar bollen så är det värt all beundran. Så det ska nog gå bra för honom. Ja. När han träffar, det låter precis bra. Rent och fint träffar han bollen.
Jätteroligt att se. Och han är så otroligt positiv och bara det blir man glad av.
Det är en urkraft.
Nu hämtar jag lite rollar och sen går vi bort dit.
Det var golftränaren Johanna Pyk Järgard som skulle hämta bollen till golfaren Torbjörn Svensson. I inslaget hördes också SRF-arna Hans Olin och Maria Torstensson. I sommar ska Torbjörn Svensson ut och spela på 18 golfbanor under 18 dagar som en del av hans Deafblind Challenge, alltså dövblind utmaning. Där avsikten är att visa att den som har dövblindhet kan klara väldigt mycket. Men inte utan assistans och ledsagning.
Evenemangstips så. Och här gäller förstås att covid-restriktionerna kan komma att ändra förutsättningarna för evenemangen. Men detta är vad som var aktuellt när de lästes in.
Premiär är det nu på lördag den 8 januari på Trelleborgsrevyns nyårsrevy i full förklädnad. Spelplatsen är parken på Norregatan 46 och det börjar klockan 16. Revyn spelas sedan lördagar och söndagar till och med den 13 februari med undantag för den 30 januari och den 5 samt 12 februari då föreställningen är inställd. Biljetter säljs av Gunillas hemsybutik på Algatan och entré på Hedvägen i Trelleborg eller på hemsidan trelleborgsrevyn.se. Och som det ser ut nu kommer man inte att kräva att åskådarna visar covidpass utan istället så är stolarna utsatta med en meter mellan olika sällskap. Har du frågor, mejla till adm@trelleborgsrevyn.se. Gladjazz med Gunhild Karling och Thomas von Brömsen samt Karling Family Show. Det kan man lyssna till på Palladium på Södergatan 15 i Malmö den 8 januari. Den sena föreställningen är redan utsåld, men det finns platser till klockan 15. Biljetterna kostar 395 kronor. Är man 15 år eller därunder kostar de 150 kronor. Kulturcentralen säljer biljetterna. Vaccinationspass samt legitimation krävs. I Remmarslövs kyrka utanför Eslöv är det julkonsert. Det är en ros utsprungen den 9 januari klockan 18. Där får man lyssna till stråkar och en solistkvartett. Det är gratis inträde. I Ängelholm på Jarl Kulle-scenen föreläser Olle Westberg om hotet mot också den svenska demokratin. Vargen står för dörren. Den 12 januari klockan 19-21. Olle Westberg har varit svensk demokratiutredare, statssekreterare, ordförande i Sveriges Radio med mera. och han har både mött Joe Biden och Donald Trump. Biljetter förköps hos Killbergs bokhandel i Ängelholm och eventuella överblivna biljetter säljs vid entrén från klockan 18 den aktuella dagen. Endast kontantbetalning eller Swish. Den kritikerrosade rockmusikalen Noise om tonårsbandet med samma namn som bildades 1977 flyttar från Cirkus i Stockholm till Slakthuset i Malmö med premiär den 28 januari. Därefter spelas den fredagar och lördagar fram till den 26 mars. Eventim säljer biljetterna som kostar mellan 595 och 695 kronor. Åldersgränsen är 13 år och vaccinpass måste man ha. Vi har tidigare berättat att Fredrik Lindströms kritikerrosade föreställning Mänskligheten, föreställningen om oss själva, kommer till Lund och Helsingborg. Men även Ystad teater får besök av Fredrik Lindström den 9 februari klockan 20. Biljetterna kostar 550 kronor och säljs av Ystad teater. Den 18 februari klockan 19.30 kommer proggrockarna Nationalteaterns rockorkester till Helsingborgs konserthus. Biljetterna kostar från 495 till 595 kronor. Ännu doftar kärlek är namnet på en hyllningskonsert till Marie Fredriksson med Malmö symfoniorkester som ges tre gånger på Malmö Live i mars. Den 10 och 11 klockan 19 samt den 12 och klockan 18. Biljettpriset varierar mellan 270 och 595 kronor. Uppträde gör Amanda Bergman, Helena Johansson samt Emil Svanängen, alias Lonely Deer. Dirigent är Kristoffer Nobin och konserten är 1 timme och 15 minuter lång. Biljettinformation. Kulturcentralen 040 10 30 20. Eventim 0771 65 10 00. Ystad teater 0411 577 199. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Kalendern för vecka 2 börjar med måndagen den 10 januari då Sigurd och Sigbritt har namnsdag. Det är 100 år sedan en kvinna för första gången tog plats i riksdagen och dåvarande första kammaren. Detta uppmärksammas med föreställningen Fira demokratin 100 år som sänds på SVT klockan 20. Där artister, dansare, kör och orkester bjuder på en musikalisk kunskapsresa om vägen till demokrati och fram till idag. Kvinnan som var först i riksdagen hette Kerstin Hesselgren. Hon följdes sen av ytterligare 4 kvinnor som valts in vid valet 1921. Och talmannen välkomnade henne med orden:
denna riksdag är ju det hänseendet anmärkningsvärd att nu för första gången en kvinna tagit plats ibland oss. Jag ber att få hälsa henne välkommen och uttala den livliga förhoppningen att hennes arbete här må bliva henne till tillfredsställelse och oss till gagn. Jag hoppas att hon icke tager illa upp om jag, åtminstone så länge hon är ensam i sitt slag i kammaren, fortfarande gentemot kammaren begagnar mig av den gamla titulaturen Mina herrar.
Och herrarna var vid den tidpunkten 375 till antalet i riksdagen. Tisdagen den 11 januari är det Jan och Jannike som firar namnsdag. Det är 80 år sedan Japan förklarade Nederländerna krig och inledde en invasion av kolonin Nederländska Ostindien, nuvarande Indonesien. Indonesien, som består av drygt 13 000 öar, förklarade sig självständigt 1945 från Nederländerna. Men först 1949 erkände Nederländerna Indonesien som en självständig stat. Och landet blev medlem av FN ett år senare. Onsdagen den 12 januari äger årets första partiledardebatt rum i riksdagen. Och det börjar klockan 9 och direkt sänds via webb-tv. Den flerfaldige VM- och OS-guldmedaljören i längdskidåkning Gunde Svan fyller 60 år. Efter hans framgångsrika skidåkningskarriär har han varit programledare i TV för till exempel Fångarna på fortet. Han var också landslagschef för skidlandslaget 2007-2009. Namnsdag har Frideborg och Fridolf. Torsdagen den 13 januari är det 20:e dag jul och granen ska ut. Dessutom har Knut namnsdag och Knutdagen är ett annat namn för 13 januari. I Ungern och Slovakien börjar handbolls-VM för herrar som pågår till den 30 januari. I gruppspelet är Sverige i grupp E som spelar sina matcher i Slovakiens huvudstad Bratislava. Och första matchen denna kväll för handbollslandslaget är mot Bosnien och Herzegovina. Övriga länder i gruppen är Spanien och Tjeckien. Det är 10 år sedan det italienska kryssningsfartyget MS Costa Concordia gick på grund vid klippområdet Le Scole utanför Italiens västkust och kantrade. 32 personer av de över 4 000 ombord omkomna färjan förliste. Kaptenen försökte inte rädda situationen utan lämnade fartyget i en livbåt och har efter det även kallats för kapten Ynkrygg. Utredningen av olyckan kritiserade kaptenen för hans agerande efter olyckan och även för att ha orsakat kraschen genom att styra fartyget för nära land och han dömdes till 16 års fängelse. Fredagen den 14 januari har Felix och Felicia namnsdag. I riksdagen är det interpellationsdebatter och olika ministrar svarar på frågor från riksdagsledamöterna. Den här gången handlar det bland annat om skadestånd vid brott, elpriserna och driftsäkerheten i elnätet och kustbevakningens möjligheter till snabba utryckningar bland mycket annat. Och detta kan man följa via webb-tv. För 50 år sedan blev drottning Margrethe den andra regerande drottning av Danmark vid hennes far den danske kungen Fredrik den niondes död. Hon är äldsta dotter till Fredrik och svenskfödda drottning Ingrid. Och drottning, det är Margrethe fortfarande. För 70 år sedan hade världens första tv-morgonprogram premiär, det amerikanska programmet The Today Show, som fortfarande är igång på tv-kanalen NBC. Lördagen den 15 januari firar Laura och Lorenz namnsdag. För 30 år sedan erkände den europeiska gemenskapen Kroatien och Slovenien som självständiga stater. De hade året innan utropat sig som självständiga från Jugoslavien. För 400 år sedan föddes Jean-Baptiste Poquelin, mer känd under sin pseudonym Molière. Fransk dramatiker, författare, teaterägare, regissör och skådespelare. Framförallt är han känd för flera komedier och många sätts fortfarande upp. Några exempel på hans dramatik är Den girige, Tartuffe och Don Juan. Och Molière spelade ofta huvudrollen själv. Och det gjorde han också i Den inbillade sjuke, där han vid ett framförande kollapsade på scenen och dog kort därefter. Söndagen den 16 januari avslutar årets andra vecka och Hjalmar och Helmer har namnsdag. För 30 år sedan fick lotteriprogrammet Bingolotto dispens att börja sända över hela landet, trots att ett rikstäckande lotteri, enligt lotterilagen, inte var tillåtet.
Den regionala anslagstavlan innehåller bara en ändring i busstrafiken som gäller Malmö där det pågår broarbeten på Axel Danielssons väg mellan 10 januari 09.00 och 2 februari 15.00. För region buss 170 gör detta att hållplats Malmö-Lindeborg centrum läge A dras in under den tiden. Resenärer hänvisas till ändhållplatsen Hylje cirka 950 meter västerut. För Lindeborg centrum läge B hänvisas till Hylje läge D på Hylje allé. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Malmö och Svedala, SRF Västra Skåne samt tillfälliga ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet vecka 2. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma på dagaktiviteten senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Och tisdag 11 januari 13-15:15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala inbjuder också till en kväll om kris och beredskap. Man vet aldrig när man hamnar i en krissituation. Vad gör du om elen försvinner eller om vattnet slutar rinna i kranen? Och vad gör du om du hastigt måste lämna ditt hem? Om det plötsligt inträffar något oförutsett? Hur pass förberedd är du då? Är du nyfiken på att veta mera? Mikael Haraldsson har gått en civilförsvarskurs i kris och beredskap, så han vet. Och han kommer till föreningen Wendelsfridsgatan 13 i Malmö torsdag 20 januari klockan 18. Mikael kommer att berätta och informera samt visa en del material som kan vara bra att känna till. Föredraget tar cirka 2 timmar och vi bjuder på en liten fikapaus mitt i. Färdtjänsthem kan du beställa senast till 20.30. Du kan börja anmäla dig den 10 januari när kansliet öppnar igen, dock senast måndag 17 januari. Välkommen hälsar styrelsen. Så till SRF Malmö Svedalas studieprogram för våren. Alla kurser utom sittgympan görs i samarbete med ABF Malmö. Keramik, måndags eftermiddagar 13.45-17 i ABFs lokal på Slinsgatan 3-5. Start 7 februari. Du får lära dig att använda leran och dreja, eller kanske vill du hellre bruka fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Pris 360 kronor för 12 träffar. Du betalar själv för den lera du förbrukar. Vävning, tisdagsförmiddagar 9.30-12 i ABFs lokal. Start 8 februari. Pris 360 kronor, 12 träffar. Materialkostnad tillkommer. Malmös stadsdelar, onsdag förmiddagar 9.30-12 i föreningens lokal. Start 9 februari. Jeanette Rosengren håller en kurs om Malmös stadsdelar ur ett historiskt perspektiv. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Pris 300 kronor för 10 träffar. Vardagstips onsdag eftermiddagar 13-15 i föreningens lokal. Start 9 februari. Kursen bygger på SRF-materialet Vardagstips för personer med synnedsättning och på att man delar tips och erfarenheter från hemmet och sin vardag. En uppskattad kurs för medlemmar som nyligen blivit synskadade. Kursledare Britt-Marie Linné och Ulla-Britt Rönnhage. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. 7 träffar planeras och kursen är kostnadsfri. Aktuellt i litteraturen, torsdags förmiddagar 9.30-12 i föreningens lokal. Start 10 februari. Kursen tar upp nya böcker av både svenska och utländska författare och leds av Camilla Kronholm. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Pris 300 kronor för 10 träffar. Medi-yoga, torsdags eftermiddagar 12.45-13.45. Start 3 februari. Medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation med ledaren Amma-Gret. Pris 450 kronor för 15 träffar. Sittgympa, torsdags eftermiddagar 13.45-14.45. Start 3 februari. Anpassade övningar för att stärka kondition, armar, axlar, rygg och ben. Ledare är Amma-Gret. Pris 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig. Alla kurser ska anmälas till SRF Malmö Svedala, telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Kansliet öppnar igen efter julledigheterna måndag 10 januari. Sista anmälningsdag är måndag 24 januari. Före kursstart skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne har månadsmöte tisdag 11 januari 14-16.15 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Årets första månadsmöte börjar med mötesförhandlingar, därefter fika och besök av Susanne och Thor med vännerna Karin och Thomas som ska underhålla med musik och sång. Anmäl dig senast måndag 10 januari klockan 12 till kansliet 042 15 83 93 eller e-mail srf.monica@telia.com. Om du inte står på den fasta listan. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kommer eller inte ska ha fika. Välkommen önskar styrelsen. Vi har en del tillfälliga ändringar i busstrafiken Skåne runt och börjar med att hållplatsombyggnaden på Marieholmsvägen i Röstånga förlängts ytterligare med ny sluttid 21 januari 17.00. Linje 243s hållplats Friluftsbadet i bägge riktningar är fortsatt stängda med hänvisning till tillfälliga lägen 180 meter norrut på Marieholmsvägen. Och vägarbetena på Byggmästaregatan i Lund, som vi också berättat om tidigare, har fått en sluttid, nämligen 28 februari 16.00. De berör tre hållplatser för stadsbuss 5. För Tingshuset hänvisas till hållplats Polishuset, för Rallaregatan till Polishuset eller Marknadsplatsen och för Västerkyrkan till Marknadsplatsen. Och hållplatsarbetet på Långebrogatan i Härlöv, som vi också berättat om tidigare, det har pausats och kommer att återupptas någon gång under året. Asfalteringen den är dock klar så att hållplatserna Slättängsskolan läge B och C samt Olof Molins väg läge B har öppnat igen trots att de ännu inte är ombyggda. I Farhult, Höganäs kommun, pågår hållplatsarbeten som stänger två hållplatser mellan 10 januari 7.00 och 11 februari 16.00. För Farhultsbaden läge A hänvisas till Farhultbyn läge A cirka 550 meter framåt i färdriktningen på Farhultsvägen. Och för Farhultsbaden läge B 550 meter bakåt motsatt färdriktningen. För Farhult kyrka läge A ersätter Stora Snoröd läge A cirka 700 meter bakåt, motsatt bussens färdriktning. Och för Farhult kyrka läge B 700 meter framåt i bussens färdriktning. I Fjälkinge pågår VA-arbeten på en del av Kumlevägen mellan 10 januari 8.00 och 7 mars 16.00. Hållplats Fjällbacka läge A riktning Nymölla stängs då. En tillfällig hållplats finns på Gamla vägen, cirka 100 meter norrut. Och i Malmö pågår broarbeten på Axel Danielssons väg mellan 10 januari 9.00 och 2 februari 15.00. För stadsbusslinje 3, ringlinjen Medurs, gäller följande. Almvik läge A, B och C stängs. Hänvisning till Lindängen läge A och B, cirka 750 meter österut på Munkhättegatan. För Tenorgatan i bägge riktningar hänvisas till hållplats Lindängen läge A och B, cirka 400 meter i nordöstlig riktning. Och i Malmö pågår också vägarbeten på Almviksvägen, korsningen Hylje Boulevard. För regionbuss 300 på väg in från Falsterbohållet blir Hyljeläge E ändhållplats istället för läge D. Och läge E ligger tvärs över gatan på Hylje Allé. På väg mot Falsterbo startar bussen från läge D. Detta gäller 10 januari 07.00 till 21 januari 16.00. Och så tog nummer 1 av Skånes taltidning slut. Nästa nummer är ute torsdag 13 januari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!